Du lyssnar på Napoleons fälttåg av Magnus Olofsson, inläst av mig, Per Runhammar. Slutet och början. På en stormpiskad ö i Atlanten är mannen som en gång skapade det största imperium Europa skådat på 1000 år döende. Napoleon Bonaparte, generalen, kejsaren, erövraren, han som i triumf intagit Wien, Berlin, Madrid och Moskva, har cancer i magen. All hans ära kan inte rädda honom. Det senaste halvåret har det gått snabbt utför. Fången som han är på Sankt Helena. Han har plågats av magsmärtor, av illamående, kräkningar och svimningar. Kilorna har bara rasat av honom. Sitt testamente skrev han för ett par veckor sedan. Då var han ännu klar i huvudet. Inte längre. Nu ligger han här i ett mörkt, fuktigt rum på Longwood, okontaktbar. Klockan 4 på morgonen denna den 5 maj 1821 mumlar han sina sista knappt hörbara ord. Ett par av de närvarande tycker sig snappa upp tête d'armée, arméchef. Någonstans där inne går den döendes tankar till sina storhetsdagar. Han tillbringar sina sista timmar i sängen där på Longwood, likblek, stilla, utan att röra något annat än ögonen, utan att ge ifrån sig mer än ett stön då och då. Hela det lilla hushållet på Longwood, alla 16 personer, är samlade runt Napoleon Bonaparte när han klockan 17.49, just när solen är på väg ner, ger upp andan. Han är känd som just Napoleon Bonaparte, men det namnet tog han sig först vid 27 års ålder. Det gamla var inte passande för en nyutnämnd arméchef i den franska republikens tjänst. Han föddes i Ajaccio på Korsika den 18 augusti 1769. Carlo och Letizia gav sin lille son det italienskklingande namnet Napoleone di Buonaparte. Ön var i fransk ägo men familjen av italienskt ursprung och fram till döddagar talade han franska med korsikansk brytning. Napoleon växte upp på den lilla ön i ett adligt hem präglat av ett visst välstånd med inte mindre än 7 syskon. 9 år gammal skickades gossen till Frankrike att gå i skola. Det fanns inte särskilt många vägar i livet att välja mellan för en ung man ur en oansenlig korsikansk adelsfamilj i mitten av 1700-talet. Napoleon valde den militära banan och satsade, matematiskt begåvad som han var, på den mest tekniska vapengrenen, artilleriet. År 1785 tog han examen från École Militaire i Paris och fick tjänst som fänrik i ett artilleriregemente. Ancien Régimes, den gamla regimens Frankrike, var ett privilegiesamhälle där börd och rikedom var viktigare än kunnande för karriären. Om allt gått sin gilla gång skulle Napoleon varit hänvisad till en ytterst långsam klättring upp till någonstans på mitten av karriärstegen. Där skulle det ha tagit stopp, oavsett alla hans kvaliteter, ty de högsta posterna var vikta för män med finare anor och rätt kontakter. Men sommaren 1789 bröt franska revolutionen ut. På bara några år sveptes hela det gamla samhället med dess kungligheter, ädlingar och prästerskap, dess bördssnobberi, nepotism och korruption bort. Frankrike blev en republik. Och i det nya, järva samhälle som föddes fram ur revolutionens våndor tänktes alla vara jämlika. I den nya armén blev kompetens karriärens hårdvaluta. Där fanns vår artillerifänrik, en gränslöst ambitiös, hänsynslös, egocentrisk ung man utrustad med en väldig arbetskapacitet och militära talanger vars like Europa knappt skådat, varken förr eller senare. I det blodiga kaos som följde i revolutionens spår, med krig både inom och utom landet, fanns det möjligheter för män som Napoleon att slå sig fram till köttgrytorna. Han var inte den enda av sin typ. Han råkade däremot vara den tursammaste och mest framgångsrika. Han steg